Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, lär oss hur vi rätt ska följa dig, så att vi inte mister våra liv i alla de faror som möter och går evigt förlorade. Lär oss också att se på våra medmänniskor med samma kärlek som du har visat oss, och att villigt göra det som du vill att vi ska göra, för att ingen av dem ska gå förlorade. Amen. Vi har nu inlett den festlösa delen av kyrkoåret, halva året. Det kunde också kallas kyrkans halvår. Efter att vi har talat om den treenige guden och alla hans gärningar, stora underbara gärningar som han har gjort för oss, så går nu våra blickar mot livet här i världen. Det kommer också tider under det här festlösa kyrkoåret när vi riktar blickarna igen särskilt mot Jesus, till exempel under Kristi förklaringsdag. Men i stort sett så handlar det om tillämpning. Idag är temat förgängliga och oförgängliga skatter. Det blir en väldig kontrast mellan de enorma skatter som Gud har berättat om det senaste halvåret, de andliga skatterna, och de timliga skatterna som många jagar efter som det viktigaste i livet. Nu handlar Jesu undervisning i vår text, som vi redan lyssnat till, från Matteus 16, inte bara om pengar och materiella ägodelar. Han sätter allt det som vi uppskattar i världen mot det goda som han ger oss. Och han har som slutmål att vi ska vinna den eviga härligheten hos Gud, himlen. Vad menar Jesus egentligen i vår text? Den här texten har gett upphov till klosterliv. En del har dragit sig helt undan världen och blivit eremitmunkar. Det finns till och med sådana som har satt sig på högt på en pelare för att vara helt avskilda från denna världen. Några har tolkat Jesus rent bokstavligt och gjort sig ett kors som de går omkring och bär, för att visa världen att de bär i Kristi kors och är hans efterföljare. Talar Jesus för ett liv i kloster? För att förstå vad Jesus undervisar måste vi förstå att hans undervisning, liksom hela Bibelns, består av två delar: lag och evangelium. Nu undervisar Jesus lagen. Vi menar då de egentliga betydelserna av orden lag och evangelium. Lagen talar om oss och vad vi ska göra. I den här texten riktar Jesus uppmärksamheten mot oss själva, hur vi ska leva. Evangelium talar om Gud och vad han har gjort för oss och gör för oss fortfarande. I textorden ser vi att Jesus i strikt mening talar lagens ord till oss. Och jag har framställt en tabell som ni nu har fått framför er, där lagen, det vill säga den text vi har framför oss, finns på den vänstra sidan. På högra sidan finns motsvarande evangelium. Det kommer vi till om en stund. Men nu ska vi se på de här verserna lite. Jesus börjar med att säga: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Det handlar alltså om hur vi ska följa Jesus. Att förneka sig själv betyder att man lägger bort allt annat utom det att ha Jesus för ögonen. Man lägger bort sig själv som brukar vara i centrum för att istället se på Jesus. Så säger han: den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Då vi vill rädda våra liv är det en naturlig fråga: vad ska jag då göra? Jesus säger att vi kommer att mista våra liv om vi bara frågar efter vad vi ska göra. Det är lagens stränga ord. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Det är verkligen allvarligt. Lagens hårdaste ord. Om vi försöker vinna hela världen, då förlorar vi det viktigaste, vår själ. Med andra ord, vi går evigt förlorade. Det är det yttersta resultatet av lagens dom över oss. Vi är djävulens och helvetets barn om vi försöker bli frälsta i egen kraft. Den domen tar Jesus inte bort, utan han säger klart och tydligt, så är det i oss själva, om vi försöker göra själva de ansträngningar som vi tycker man behöver för att förtjäna himmel och salighet. Då går vi förlorade. Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Jesus ställer frågan för att visa att ingen enda av oss kan betala det pris som lagen kräver för att bli frälst. I psalm 49 läser vi: men ingen kan köpa sin broder fri eller ge Gud lösepenning för honom. Hans själs lösen är dyr. Den kan inte betalas till evig tid. Så har vi textens slutord. Människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Här kommer den definitiva punkten för vår förmåga, vår egen förmåga. Vad kan våra egna gärningar ge oss för lön? Det har Jesus svarat på i ett annat sammanhang. Jag lyfter fram Matteus 5:20. Jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Jesus sätter definitivt en punkt för alla optimistiska funderingar att vi ska kunna frälsa oss själva, att vi ska rädda vår själ med något vi själva gör. Inte med självvalda gärningar, som att skapa sig och bära ett fysiskt kors. Inte genom att gå i kloster. Inte genom att vinna hela världens beundran. Inte genom att samla så mycket pengar att vi skulle ha råd att betala oss fria från helvetet. För det går inte. Finns inte så mycket pengar. Och inte för att vi skulle genom att leva så rättfärdigt att Gud skulle döma oss fria för vår egen rättfärdighets skull. Nej, allt det leder bara till fördärvet. Vad finns det då för hopp för oss? Vad ska jag syndare ta mig till? Vi måste lära oss mera om vad Jesus har sagt och gjort. Vi måste vända oss till textens sammanhang. Vi ska se lite mera på början av Matteus 16. För där läser vi om hur fariseerna och saddukeerna ville pröva Jesus och begärde att han skulle visa dem ett tecken från himlen. Jesus hänvisar till profeten Jonas tecken. I Matteus 8:40 får vi hans egen förklaring till vad det betyder, Jonas tecken. Han säger så här: för liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Det här visar alltså på Jesu död och uppståndelse. Det här ska vi hålla i minnet och återkomma till. Vi ska ta vara på allt vad Jesus har sagt. Men vi går vidare i texten i Matteus 16. Sen varnar Jesus sina lärjungar för fariseernas och saddukeernas surdeg. I Markus 8 talas om fariseernas och Herodes surdeg. Matteus förklarar att Jesus avsåg fariseernas och saddukeernas lära, och han varnar för den. Fariseerna var de religiösa. Det var de som ville göra allt så att det skulle behaga Gud. Saddukeerna, de var den tidens liberalteologer. De hade sitt förstånd som gjorde att de kunde välja bort det som inte gick ihop med deras förstånd. De var sekulariserade, precis som Herodes. Därför kom de med surdeg. Det som Jesus här talar, det händer efter bespisningen av de 5000 med de 5 bröden och 2 fiskarna. Och senare också de 4000 som fick äta av 7 bröd och några småfiskar. Efter det här berättar Matteus evangeliet i 16 kapitlet om Petrus bekännelse vid Caesarea Filippi. Det vid sydvästra foten av det stora berget Hermon. Jesus ger honom där himmelrikets nycklar. Sen talar han om sitt lidande. Det är nog första gången han omtalar sitt lidande. Då Petrus försöker ställa sig i vägen för honom blir han bryskt tillrättavisad. Gå bort från mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds tankar, utan människotankar. Då efter det här följer vår text. Sen efter den här texten så heter det att 6 dagar därefter tar Jesus med sig 3 av sina lärjungar och han visar sig för dem i härlighet. Det här kan ha skett där uppe på Hermonberget, där ovanför Caesarea Filippi. Det som Jesus undervisar om sig själv här står i skarp kontrast mot fariseernas och saddukeernas lära. Jesus talar om sitt lidande och sin död. Och han ger dem ett tecken, profeten Jonas tecken. Det tecknet förebådar Jesu uppståndelse ur graven. Det är vittnesbördet om att frälsningen av människosläktet är fullbordat. Det vittnar om att Gud har gjort något för oss. Det är det som vi kallar evangelium. Då Jesus talar gör han det med auktoritet, för han är själv Gud. Petrus kunde svara rätt på Jesu fråga vem han är. Du är Messias, den levande Gudens son. För han fick den uppenbarelsen som Jesus säger av hans far i himlen. Grunden till evangeliet är att veta vem Jesus är. Det kan inte kött och blod uppenbara. Fariseerna såg på Jesus med kötsliga ögon. De såg på allt utifrån sin strävan att vinna sitt liv i den här världen. Ära och berömmelse för sina goda gärningar. Saddukeerna såg på allt med förnuftets ögon. Det var motsvarigheten till vår tids vetenskap som utesluter Guds uppenbarelse och ingripande. Därför var det som de sa och gjorde en surdeg, en falsk lära. För att få en rätt ordning på våra liv behöver vi börja i rätt ända. Det första är att vi ärar Jesus som Guds son, Messias, vår frälsare. Sen ser vi på hans gärningar för oss. Då ser vi hur Jesus gör det som han talar om i den här skarpa lagundervisningen. Han själv verkställer lagens krav, punkt för punkt. Nu ser vi på den högra sidan av vår tabell. Det som motsvarar då Jesus säger, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Jo, Jesus tog sitt kors på sig för vår skull. Han bar det för att vi annars skulle ha gått under med att bära vår syndabörda. Han bar vår syndabörda. Han betalade för den på korset. Nu får vi följa honom och han tillräknar oss allt det som han har gjort. Jesus säger, den som vill rädda sitt liv ska mista det. Jesus gav sitt liv för att vi skulle få leva. För att han offrade sig får vi som gåva det eviga livet hos Gud. Och Jesus säger att vad hjälper det människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Jesus ställdes inför frestelsen i öknen då djävulen sa till honom, om du faller ner och tillber mig så ska du få allt det här som du ser. Då han var uppe på ett högt berg och såg ut över världens riken. Jesus kunde säga innan han lämnade sina lärjungar. Åt mig har getts allt i all makt i himlen och på jorden. Han övervann djävulens frestelse och han vann hela världen. Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Jo, Jesus kunde med sitt blod betala lösepenning för alla människor. Vi har inte kunnat köpa oss fria från vår egen syndaskuld ens. Allra minst andras. Det, han sa ju också, ingen kan köpa sin broder fri, som vi läste i Saltartexten. Och så talar han om blodets värde. Och i synnerhet Hebreerbrevet talar om hur Jesu blod hade ett evigt gällande värde. Ett oändligt värde. Det gäller som lösepenning för alla människor i evig tid. Och det som han slutligen säger om domen, när han kommer med sina änglar i sin makt, då ska han löna var och en efter hans gärningar. Men vilka gärningar har vi då som han skulle löna? Synderna. Om vi ser på oss själva. Men nu har ju Jesus dött för våra synder. Dem ser han inte. Han har gjort alla goda gärningar. Han har levt fullkomligt. Då Jesus ställer sig framför oss i domen, så tillräknar han sina gärningar oss till godo. Och vi kan helt lagligt juridiskt tillräknas hans fullkomlighet och bli frikända. Han har gjort allt detta för oss. Då vi ser på oss själva är orden som Jesus uttalar en hård lag. Det är en dom över oss. Men när vi ser på Jesus är det ett härligt evangelium. Han har gjort allt detta för oss i ditt och mitt ställe. Vad får det här för följder i våra hjärtan? Hur ska vi ställa oss till det som Jesus säger? Ska vi alls bry oss om att försöka leva som hans lärjungar, att ta vårt kors på oss, att försaka världen, att söka en rätt syn på våra pengar och ägodelar? Det är väl ingen idé att försöka någonting sånt om Jesus redan har gjort allt? Det här är en försåtlig tanke. Vi kan inte tänka så. För det finns ett direkt samband mellan det som Jesus har gjort för oss och vårt liv som hans efterföljare. För om vi genom dopet har ympats in som grenar i honom, så som grenar ympas in i äppelträd, så kommer ju saft från stammen in i oss, och den saften leder till frukter. Det här undervisar Jesus oss om i Johannes evangeliets 15 kapitel. Och det betyder att vi som är döpta och tror på Jesus har en glädje i att följa honom och leva efter hans instruktioner. Vi ser att det är en rikedom att vara hans lärjungar, även om vi till det yttre är fattiga. Vi ser att rikedomen i Kristus betyder mycket mer än all världens rikedomar. Då kan vi säga med Paulus i Filipperbrevet 3. Allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har vunnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp, för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Jag har förlorat allt. Denna världens rikedom är som skräp jämfört med vad jag har i Jesus. Så kan jag inte se det om jag har blicken vid mig själv. Om jag ser att grannen tjänar mera än jag, att han kör en finare bil än jag, att han har mera pengar på banken än jag. Nej, inför Jesus bleknar sånt. Och det är möjligt tack vare att jag, som Paulus säger, inte behöver komma med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Och då blir det också som Paulus fortsätter: då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Där finns kraften. Kraften i hans uppståndelse, inte i mina insatser. Där finns den oförgängliga skatten som är en långt större rikedom än alla skatter i den här världen. Men med den skatten har vi också löftet att vi ska få det vi behöver för vår dag. Det som Gud finner för gott att låna åt oss av världens tillgångar, så att vi i vår tur kan ge till hans rikes verk och hjälpa vår nästa som har det sämre ställt. Så får vi avsluta med sångens ord som vi snart ska sjunga. Om jag äger Jesus, endast Jesus, och i hela världen intet mer. O, så äger jag dock alltid honom, han som nog och över nog mig ger. Amen. Jag tackar, kära Herre Jesus, för din oändligt rika gåva. Amen.